Lübeck var dock stettnitsfararna inte mycket värda. De var saltherrarnas tjänare. Deras bostäder var anspråkslösa. I byggnaderna som vette mot gatan bodde skepparna, och bakom dem vid trånga gårdar bodde deras tjänstefolk under sträng social kontroll. Lübeck är än idag fullt av sådana bakgårdar. Här levde den fattigaste tredjedelen av hansestadens befolkning nästan i livegenskap och var beroende av socialhjälp. För de allra fattigaste höll rika hanseater härbergen öppna där de kunde övernatta gratis. På sådana här gator bodde hantverkare och småkrämare under hansatiden. De räknades till hansestädernas medelklass. Typiskt för det här kvarteret är de smala småborgarhusen som för det mesta har en tvärgavel mot gatan. Den historiska bebyggelsen är i många gamla hansestäder fortfarande lika bevarad som på Weberstrasse i Lübeck. I föreningar och skrån slöt sig de personer samman som med sina affärsrörelser inom import och export kom med det viktigaste bidraget till hansans tillväxt, de tyska köpmännen. De var banbrytarna för det enhetliga handelsområdet från London och Brygge i väst till Reval, Riga och Novgorod i öst. I handelsorganisationens geografiska centrum låg staden Lübeck. Det gynnade dess upphöjelse till huvudstad för transithandeln i hansområdet. Och den rikedom som köpmännen i Lübeck förlänade sin stad var välförtjänt. Det var tyska köpmän som under de tidiga hansaåren öppnade Östersjöområdet i ekonomiskt avseende. Hur stor Lübeckbornas rikedom var under hansatiden kan man idag bara ana på de bevarade gavlarna, fasaderna och portarna på deras kombinerade bostads- och affärshus. En imponerande föreställning om det får man i monumenten över medeltidens socialhjälp. Bostadsstiftelser som grundades av rika köpmän till förmån för fattiga medmänniskor är bara ett exempel på tidig socialhjälp. Mest känt är Helgianshuset, uppfört år 1286 i Lübecks centrum. Det är ett ålderdomshem och är inte bara ett av de mest betydande byggnadsverken i medeltida tegelstensarkitektur, utan hör också till de mest imponerande beläggen för tidiga sociala inrättningar. Fattiga, sjuka och vårdbehövande fann här hjälp och vård. Helgianshusets kyrka ger oss en uppfattning om hanseatiskt mecenatskap och de hanseatiska köpmännens arroganta självmedvetenhet. På den 600 år gamla originalmålningen ser man inte Jesus omgiven av helgon. Nej, Guds son är avbildad i sällskap med de rika hansaköpmän från Lübeck som instiftade Helgianshuset. Den godhjärtade gåvan var dock inte osjälvisk. Man skulle se upp till grundarna, och den traditionen har bevarats i hansestaden Lübeck ända in på 1900-talet. Ett stenkast från Helgianshuset ligger Sankt Jakobskyrkan. Mitt emot kyrkan finns ytterligare ett monument över hanseatisk köpmannaprakt, Skepparsällskapet, skråhuset för Sankt Nikolaus brödraskapet. Här i det som idag är restaurang beslöt skråbröderna den 26 december 1401 att arbeta till hjälp och tröst för alla skeppare, köpmän och besättningar. Det första exemplet på en ömsesidig livförsäkring, så som den ser ut än idag. Många av hansakoggarna sjönk trots allt på handelsresorna med man och allt. Fantasifulla kopior av koggar kan vi se i Skepparsällskapets tak. Riksdagshuset i Hamburg hösten 1989. Representanter från nästan 200 hansestäder konfererar om hur man idag kan återuppliva den hanseatiska traditionen. En hansamarknad vill visa hur det gick till på torget i städerna för 600 år sedan.
Basketsätt hat der Magistrat. Hört ihr sie? Der Lieder und Schuhmacher soll nicht schinden, ja, und dann der Gasse, oder muss geben ein Pfund von der Haut. Von seiner. Auch soll kein Leder zum Kauf verbieten, es ist trocken und sitzt verrinkend, wie es recht ist.
Hantverk och handel, i tidernas gryning var de ett och samma. Hantverkaren var även köpman och sörjde själv för råvaror och omsättning för sina produkter. Arbetsfördelningen mellan de båda yrkesgrenarna skapade en större förutsättning för hansans tillkomst. Även i utpräglade köpmannastäder som Lübeck, Köln och Hamburg utgjorde hantverkarna och detaljhandlarna den största delen av befolkningen även under hansatiden. Mellan 60 och 80 olika näringsgrenar gav en brokig bild på de medeltida marknaderna. Inrättandet av marknader var en rätt som hansestäderna gärna utnyttjade. Där inhöstade de torgståndshyra, tullar och avgifter. Som motprestation svarade de för ordningen på marknaden, garanterade enhetliga mått och vikter, kontrollerade kvalitet och priser och straffade omedelbart lagöverträdare vid skampålen. På alla marknader, även på de stora där Österlandet och Västerlandet möttes, åtnjöt inhemska handelsmän privilegier. Hanseatisk näringspolitik gynnade medelklassen. Exempel. Bryggeriväsendet i hansestaden Hamburg. På Ost-Weststrasse ligger Hamburgs äldsta bryggerivärdshus, dokumenterat för första gången år 1260. Bryggeriväsendet var en hanseatisk exportindustri. Ändå förblev även här småföretagsamhet en regel. Under hansans glansperiod hade staden Hamburg cirka 50 000 invånare och nästan 600 ölbryggerier. Bryggarna innehade en särställning i hansestäderna. Nästan överallt hade de, liksom de rika köpmännen, ett direkt inflytande i städernas råd. I hansestaden Wismar besatte de lokala bryggarna en gång hela 21 av 24 stadsfullmäktigeposter. Och då måste väl gratis öl ha spelat en viss roll i valrörelsen. Speicherstadt, magasinsområdet i Hamburgs frihamn, är världens största mattlager. Redan under hansatiden specialiserade sig städerna. Alla hanseatiska köpmän visste vilka exportvaror som var varje stads specialitet. Hamburg, brygghuset. Danzig, spannmålshuset. Köln, vinhuset. Krakow, kopparhuset. Visby, bäck- och kärrhuset. Rostock, malthuset. Lüneburg, salthuset. Veckomarknad framför det gamla rådhuset i Lüneburg. Tillsammans med några få andra byggnadsverk i Tyskland har det här rådhuset överlevt seklen sedan det uppfördes under hansatiden. I dess inre finner vi autentiska vittnesbörd om det hanseatiska livet. Rådstugan med stadens guld- och silverskatt. Hanseatisk rättsskipning skedde under den gudomliga rättvisans ögon och med jordisk komfort. Domarna värmde sig med en golvuppvärmningsanordning, modell 1330. Den stora rådsalen, plenissalen för Lüneburgs stadsfullmäktige. Den inreddes på det här sättet 1564 och en av Tysklands mest betydande renässanssalar. Bakom den här dörren döljer sig det allra heligaste i Lüneburgs rådhus. Bara genom en smal gång når man det lilla rum där borgmästarna valdes och innehållet i statskassan räknades. Fyra borgmästare utsågs åt gången. De delade det politiska ansvaret i stadens ledning mellan sig och var samtidigt statskamrerer eller representerade staden när det kom gäster och vid fester. Stadens festsal var den så kallade danssalen, ett arkitektoniskt och konstnärligt mästerverk från Hansatiden. Den kulturella blomstringstiden hade inte varit möjlig utan Hansans rikedom. Den å sin sida gynnades av en kulturell landvinning, en vaxtavla, inte större än en miniräknare, som blev den första orderboken för köpmän. Med den här tavlan började skrift göra sig gällande i handelsförbindelserna. När kort därpå förseglade brev blev vanliga på regelbundna transportsträckor mellan städerna kunde den kringresande köpmannen stanna för gott i skrivkammaren, alltså på kontoret. Denna revolution i affärslivets teknik och organisation, jämförbar med uppfinnandet av datorn, präglar den hanseatiska handeln och är väsentlig för dess enastående framgång. Den hanseatiska köpmannen förfärdigade därefter själv dokumenten över sina affärer och arkiverade dem i kronologisk ordning, först i såna här lådor, sedan inbundna. För dokumentation och som en säkerhetsåtgärd för affärerna förde statskamrern stadens skuld- och jordebok, en slags dubbel bokföring. Kontorsorganisationen blev utslagsgivande för hansaköpmännens affärsframgång. Först därigenom möjliggjordes i en helt annan utsträckning än förut uppkomsten av en riktig grosshandel. Det hanseatiska köpmännen specialiserade sig nu på handeln utifrån det inhemska kontoret. Dyra och farliga resor till andra marknader var inte längre nödvändiga. Även hansestäderna korresponderade när det var nödvändigt skriftligt med varandra. Hansadagar, hansestädernas plenarmöten, var sällsynta och samtliga medlemmar av förbundet var aldrig där samtidigt. Även på den största och mest glansfulla hansadagen i juni 1418 i Lübecks rådhus var bara 35 städer representerade. På dagordningen stod diverse rutinärenden i den hanseatiska vardagen. Löftet om ömsesidig handelsassistans bekräftades högtidligt. Överträdelser mot rådens beslut skulle överallt bestraffas lika strängt. Men sen fattades också ett beslut av historisk betydelse. Den 200-åriga rivaliteten mellan Köln och Lübeck om ledningen i Hansan avgjordes definitivt. Lübeck blev Hansans drottning. I ett träsnitt av Lübecks konstnären Elia Diebel från 1500-talet visar Hansans drottning under sin glansperiod. Majestätiskt belägen på en kulle, omgiven av mäktiga murar, krönt av 7 höga kyrktorn, erkänd och respekterad som den ekonomiskt, politiskt och kulturellt ledande staden. En världsmetropol som dagens New York. Lübeck och Hansan på höjdpunkten av sin makt. Obestritt behärskar statsförbundet och de följande generationerna hela Östersjöområdet och de flesta europeiska marknader från Flandern till Ryssland. Lübecks stadsrätt, grundvalen för livet i staden, blir en förebild som de flesta hansestäder i Östersjöområdet tar efter. Vid sidan av Magdeburgsrätten är Lübecks stadsrätt dåtidens mest spridda. Först på 1800-talet ersätts den av andra kommunlagar. Lübecks grundande på 1100-talet betyder kanske för Hansans historia det Roms grundande betyder för Romariket. Med Hansans upplösning förbleknade också Lübecks berömmelse och storhet. Men fortfarande är Hansans drottning, staden med de 7 tornen, ett imponerande monument över en stor epok. Stora delar av den historiska stadskärnan förstördes under andra världskriget. Idag försöker arkeologer överallt i Lübeck rädda det som räddas kan ur den historierika jorden. I ett mödosamt detaljarbete kommer enskilda föremål från den hanseatiska historien bit för bit upp i dagsljuset. Förstör man ett arkeologiskt minnesmärke förkortar man kommande generationers delaktighet i vårt gemensamma kulturarv, säger historikerna. Lübecks domkyrka, som är en av Nordtysklands äldsta byggnader och en av världens längsta kyrkor, står kyrkbänkar som konstfullt snidades under Hansatiden. Likadana bänkar exporterades härifrån till många länder, framförallt de skandinaviska. Bänkarna påminner samtidigt om att Hansan inte bara bedrev handel utan även skapade medeltida kultur. Sedan 1975 gör UNESCO upp en förteckning över vårt världsarv. Slottsanläggningarna i Versailles står där, liksom de egyptiska pyramiderna. Och sedan 1987 även Gamla stan i Lübeck, tillsammans med Tyskebryggen i Bergen i Norge, som fram till mitten av 1700-talet var ett av Hansans 4 kontor.
I mars 1992 så visade TV från grävningarna vid Filip den Andes av Makedonien grav. Och det här är ljudet från de grävningar.
Vi ska berätta om de sensationella gravfynd som gjorts i norra Grekland. En av gravarna där har tillhört Filip den andre av Makedonien, han som var far till Alexander den store. Tidigare så ansåg man ju att antikens Grekland i stort sett var detsamma som staden Aten. Men idag så står det klart att det fanns en lika högstående och betydelsefull kultur i norr. Det är Christian Peters som berättar.
I 50 år har han grävt i sin egen hemby. Manolis Andronikus har gjort alla sitt livs stora utgrävningar i sina egna hemtrakter. För 100 år sedan upptäcktes här att en kyrka var byggd av gammal antik marmor. Och 2 kilometer söderut skulle Andronikus ett sekel senare hitta förklaringen. För här satte han igång att gräva i en stor kulle som inte alls passade in i landskapet i övrigt. Kullen var onaturligt rund, exakt 110 meter bred och på toppen 12 meter hög. Till den här kullen skulle Andronikus komma att återvända i mer än 30 år. Det första stora schaktet grävdes ut 1962. Och resultatet blev en hög av krossad marmor av samma typ som kyrkan i norr byggts av. Stenen kunde dateras till 200 år före Kristus. Det ena schaktet efter det andra öppnades. Efter 15 försök lyckades Andronikus pricka rätt. Här på västra sidan ändrade jorden plötsligt färg ett par meter in. Och 10 meter in fanns spår av en byggnad. Längst ner också en liten öppning. Det såg ut som porten till en grav. Kammaren rymde inte någon sarkofag, men här fanns någonting annat. Pluton, underjordens gud, var målad på väggen tillsammans med andra figurer från antiken. Nu beslöt Andronikus att öppna ännu fler schakt. Den funna kammaren, resonerade han, kunde omöjligt vara den enda i en så här stor kulle. Och 1977 träffade han på den här porten. Idag leder en 10 meter lång trappa ner till Andronikus största upptäckt. Men när schaktet öppnades låg här tonvis med jord som helt täckte den 5 meter höga porten och de doriska kolonnerna. Ovanför dörren fanns en målning av ryttare och krigare i ett vintrigt landskap. Sarkofagen låg i ett 10 meter långt valv, en ovanlig konstruktion. I 23 århundraden hade innehållet fått ligga orört.
We found some ivory heads. Among them was one which I thought that was the portrait of Philip, because the right eye of this ivory head was a blind eye, and we knew that Philip was blind in his right eye. But I had another argument. The likeness with the gold medallion from Tassos, well known, was very great.
Filip den andre var far till Alexander den store. Alexander den store kom att erövra hela det persiska imperiet öster om Makedonien. Makedoniernas makt kom att sträcka sig ända till den antika världens yttersta gränser. På målningen ovanför gravingången finns en grupp av förnäma jägare, ledda av två ryttare som intar en central plats. Varje detalj i den skadade målningen har idag gått att rekonstruera.
My opinion is that the central horseman, which is between the two trees, is Alexander the Great. And when we found, I thought that this could be the dead. But as we understood that the dead was not a young man, but a mature man, I realized that the dead was the other horseman, which is not very obvious now because of the damages. And I distinguish in his face the face of Philip. The date of the artifacts found in this tomb and out of this tomb were dated in the third quarter of the fourth century. That means 350 to 325 BC. We knew that during this period only one king was dead and buried. Then, if the date was correct, and to my opinion, and to according to the opinion of all archaeologists, I think, is correct, the only candidate was Philip.
Skelettbitarna i guldskrinet kom att utgöra det avgörande beviset för identifieringen. Varje bit gick att få på plats i skelettet. Det gick till och med att återskapa ansiktet.
When we were examining the skull, the face and the jaws, we observed, first of all, a nick out of the upper border of the right eye socket, and we also observed asymmetries between the upper and lower jaws on right and left sides, which may indeed fit in with the injuries that Philip received 18 years before his death at the siege of Methone in 354, when an arrow fired from the wall removed his right eye.
Trots den svåra skadan överlevde kung Philip, och han kunde utkämpa åtskilliga nya krig för att utvidga sitt välde. Han kom att dö här, utanför sitt eget palats, och mördad av en inre fiende. Det var gryning för en stor teaterfest. Folket trängdes på arenan. Alla väntade på kungen. När Philip till sist anlände slogs han brutalt ner. Hans mördare fångades in och dödades på flykt till sina hästar.
Something we know is that after the death of Philip, Alexander was proclaimed, probably here in this theater, King of Macedon. So from here starts the period of Hellenistic civilization, let us say, the expedition of Alexander, something which changed the world, we can say.
Alexander den stores regeringstid inleddes med blodig vedergällning. Mördaren ingick i en komplott och många fientligt sinnade grupper misstänktes för att ha utfört dådet. Alexander lät avrätta dem allihopa och ytterligare två personer. De avrättade brändes på gravbålet tillsammans med Filip och hans regalier. Fundamentet av gravbålet placerades sen som seden var ovanpå den nybyggda graven. Efter Filips begravning har ytterligare en gravkammare fogats till valvet. Också här fanns en kista av guld. Samma kungarstjärna. Och här fanns skelettbitar insvepta i en välbevarad duk, stickar av guld och purpurfärger. Bredvid låg en krans med fint utarbetade löv. En drottningkrona i trä.
The most likely is Cleopatra, who was Philip's last wife, who was murdered in early in 335, 6 months after Philip's death, along with her baby. She was probably about 22 when she died, so she would be quite a strong candidate indeed. There is obviously the problem of the absence of baby bones, but that is not insuperable. She died under certainly hostile and tragic conditions, and her murderers or her enemies could very easily have, you know, separated mother and child in death through vindictiveness.
Nu kom Andronikus att gräva ut hela området. Och överallt fann han spår av antik stadsbildning. Överallt fann han nya gravar. Den största graven av alla hittade han längre norrut i ett helt orört område. Idag står dörren till gravkammaren på glänt. När graven hittades 1987 fattades ett stort antal stenblock. Det var tydligt att gravplundrare hade försökt ta sig in i graven från flera olika håll. Och i förrummet påträffades två skelett. Två gravplundrare tycks ha mördats av sina kumpaner i kampen om bytet.
Absolutely unique characteristics. First is the marvelous throne. It's unique, absolutely unique, with this painting, which is again the only one painting on a marble piece like this. We have all this sculpture decoration, all this relief gilded decoration. It's absolutely marvelous. Then we have the back wall of this chamber, which represents the facade of a tomb of a building. It's an Ionic building with the columns, the epsilon, and all the other elements of an Ionic horn. But here we have the whole colors. It's the only one building of antiquity I know with all its colors. And we have this false door, these false windows. And we have something more. On the vault, we have iron hooks. I don't know the use of them. That the tomb belongs to a lady is almost sure. This tomb is the biggest and the earliest of all Macedonian tombs. The throne is something very exceptional. All the construction makes me believe that it's a royal tomb again. The only lady of the royal family which lived or died about 340, when we date the tomb with certainty, almost certainty, is Philip's mother, Eurydice. And we know from the place, I mean from Vergina, at least two inscriptions with the name of Eurydice. So I call it, under brackets, of course, until now, Eurydice's tomb.
Det här reportaget hade gjorts av BBC och producent var Alex West.